lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om FFG på sociala medier. På Facebook och Instagram följer du oss för att hålla dig helt uppdaterad om vad som händer och om nyheter från FFG. På YouTube lägger vi regelbundet ut inspelningar från föreläsningar och temadagar. Nu senast från pastoraldagen om evangelium till det sekulära Sverige. Vi finns också i en annan podd, FFG-podden, med avsnitt varje fredag. Och till allt detta är vi förstås tacksamma för din gåva som du kan enkelt ge med en swish till nummer 123-100-8457. Men nu Daniel Johansson och Predikoverkstan.
Första årgångens evangelium för alla helgons dag kommer från Matteus 5:1-12. Texten innehåller inga större grammatiska svårigheter. Vi nöjer oss med att peka på några övergripande drag och några ställen där de svenska översättningarna skiljer sig åt. Men allra först, lägg märke till en fin illustration av satsförkortningen genitivus absolutus och dess funktion i den andra hälften av den första versen. Kai kathisantos auto, pros elthan auto, hoi mathetai auto. Efter att han satt sig, det vill säga Jesus, kom hans lärjungar fram till honom. Genitivus absolutus används när subjektet i bakgrundsinformationen är ett annat än subjektet till huvudverbet. När Jesus satt sig kommer lärjungarna fram till honom. Det är för övrigt första gången begreppet lärjunga används i evangeliet. 8 saligprisningar står i tredje person pluralis, saliga de som. Den 9:e står i andra person pluralis, saliga ni som. De 8 i tredje person använder adjektiv, particip och substantiv för att beskriva de saliga. I vers 3, 5, 7 och 8 används substantiverade adjektiv. Så till exempel då i den första saligprisningen, hoi psochoi, de fattiga. I verserna 4, 6 och 10 används substantiverade particip. I vers 4 och 6 är det fråga om presensparticip, medan det i vers 10 är ett perfekt particip. I alla fallen uttrycks ett pågående skeende. Och till sist i vers 9 används ett substantiv, eironopojoj, det fridsstiftande. I alla de här satserna saknas verb, men det är verbet vara som underförstås. Vi kan vidare lägga märke till att den inledande och avslutande saligprisningen följs av en hottisats i presens. Auton estin he basileiaton oranon. Deras är himmelriket. Alla saligprisningarna emellan dessa, 2-7, har en hottisats i futurum och i passivum. Så till exempel vers 4. Hoti autoi paraklethesontai. För det ska bli tröstade. Redan nu, ännu inte, finns alltså inbyggd här i själva grammatiken. Presens och futurum i en viss spänning. Passivumformen ska förstås som ett passivum divinum, ett gudomligt passiv där Gud är det underförstådda handlande subjektet. Och så något om de svenska översättningarna. Och då kan vi allra först glädja oss åt att vi svenska är lyckligt lottade eftersom vi har ett ord som väl återger grekiskans makarios, nämligen salig. Engelskan saknar detta och engelska kommentarer har långa diskussioner om hur adjektivet ska återges. Blessed, fortunate, happy, saved och så vidare. Alla de här aspekterna finns med i salig. Det är att betrakta som en gratulationsformel som uttrycker lycka i nutid och framtid och därmed också frälsning. Det kan fungera som välsignelse eller en lovprisning. I vers 2 översätter varken Bibel 2000 eller Folk Bibeln ordagrant, kai ainoixas to stoma auto, betyder och han öppnade sin mun. Liknande uttryck finns i Gamla testamentet och jag har listat dem i pdf-en till den här podden. Att man här undviker en ordagrant översättning gör att man missar kopplingen till Saltaren 78:2 som citeras senare i Matteus evangeliet 13:35. Just det här uttrycket används där. I vers 5 översätter Bibel 2000 TNG:n med landet medan folkbibeln har jorden. Med tanke på den eskatologiska kontexten är det senare att föredra. I vers 9 måste man göra det svåra valet mellan frid eller fred när man ska återge Eireno Pojoj. Bibel 2000 väljer fred, folkbibeln frid, men båda aspekterna avses. Här är det nästan lite synd att vi har två olika ord på svenska. I samma vers översätter Bibel 2000 Hyoj Theo ordagrant med Guds söner, medan folkbibeln är mer inklusiv och översätter Guds barn. Att vara söner till någon är ett semitiskt idiom som avser familjelikhet, och det finns fler exempel på det här i Matteus evangeliet. 8:12 talar om rikets söner, 9:15 om bröllopssalens söner, 13:38 den ondes söner och 23:31 om söner till de som dödade profeterna. Vers 11 så utelämnar Bibel 2000 pseudomenoi, participet, i sin översättning. Det står inom parentes, det har därför lite tveksamt handskrift stöd och det är förmodligen av textkritiska skäl som Bibel 2000 översätter och på allt sätt förtala er för min skull. Medan folkbibeln som inkluderar det här ordet översätter ljuger och säger allt ont om er för min skull. Till sist i vers 12 är den andra satsen om lönen i himlen utan verb. Bibel 2000 väljer att underförstå verbet vara i futurum medan folkbibeln tar det i presens. Översätter man det i ljuset av till exempel Matteus 19:29, där lönen ligger i framtiden, så är Bibel 2000 att föredra här. Vår text är ju själva inledningen till bergspredikan, Matteus 5-7. Det är det första av de fem stora talen som Jesus håller i Matteus evangeliet. I slutet av kapitel 4 beskriver Matteus hur Jesus påbörjar sin offentliga gärning. Han kallar lärjungar, han undervisar och botar sjukdomar och stora skaror börjar följa honom. Trots att evangelisten Lukas beskriver inledningen av Jesu verksamhet ganska annorlunda så finns likväl en påtaglig likhet. För både i predikan i Nasaret hos Lukas och här i bergspredikan så står Jesaja 61 i förgrunden. Mer om det strax. Vi kan dela in texten på följande sätt. Först inledning, bergspredikans bakgrund, verserna 1-2. Sedan den andra delen, fyra saligprisningar som beskriver vad de saliga saknar, vers 2-6. 3-6. Och därefter den tredje delen, fyra saligprisningar som beskriver vad de saliga har, 7-10. Och den fjärde, en uppmaning till glädje över förföljelse, 11-12. De åtta första saligprisningarna hör samman inte bara genom att de står i tredje person utan också genom att den avslutande hottisatsen bildar en inklusio i verserna 3-10, himmelriket är deras. Den sista, nionde saligprisningen fungerar som en brygga över till fortsättningen av bergspredikan och ordet om att lärjungarna ska vara ljus och salt. Det finns oerhört mycket litteratur skrivet om saligprisningarna och därmed också många olika och ganska divergerande tolkningar. Det har föreslagits att de är etiska krav, att de är förmaningar, att de är beskrivningar av Jesus själv och så vidare. I det som följer så skulle jag vilja lyfta fram fyra olika aspekter. Först inledningen som noterar att Jesus går upp på berget. Den ger status åt framställningen. Tanken går till uppenbarelsen vid Sinai. Och det är så att viktiga händelser i Matteus evangeliet sker ofta på berg. Jag har listat en lång rad ställen där Matteus noterar att Jesus går upp eller befinner sig på ett berg. De finns här i pdf-en till podden. I anknytning till det här så får vi konstatera att saligprisningarna är själva ingången, dörröppningen till hela bergspredikan och därmed också ljuset i vilket resten av bergspredikan ska läsas och förstås. Det andra saken jag vill ta upp är att den svenska beteckningen saligprisningar säger något bestämt av vad det handlar om, nämligen att Jesus prisar människor saliga, det vill säga han deklarerar, han förklarar att de är saliga. Det här är uttryckt på ett annat sätt än hos Paulus. Språket är ett annat. Men det finns en parallell. Paulus talar om att förklara människor för rättfärdiga. Jesus han förklarar här människor för saliga. Det gör Jesus för övrigt på fyra andra ställen i Matteus evangeliet. 11:66, 13:16, 16:17 och 24:46. Vi lägger märke till att de fyra första saligförklaringarna nämner något som de saliga saknar. De är fattiga anden i andligt avseende. De sörjer. De är ödmjuka, det vill säga de tänker lågt om sig själva. De hungrar och törstar. Och det här är något av en paradox. Det negativa, det de inte har, kontrasteras med den stora gåvan som de får. De fyra senare beskriver å andra sidan något som de saliga har. Jesu kallelse till lärjungaskap börjar transformera de kallade. De är barmhärtiga, renhjärtade, fridstiftande och förföljda för att de håller sig till rättfärdigheten. Det tredje vi tar fram det är att lite av bakgrunden. Saligprisningar är inget nytt, det fanns i den grekisk-romerska litteraturen och det fanns i Gamla testamentet. Till exempel i Saltaren, här kan vi tänka på 32:1-2, 33:12, 34:9 och 45. Men det som är nytt här, det är koncentrationen, den är unik. Det finns också en riklig gammaltestamentlig bakgrund till i stort sett var och en av saligprisningarna. Saligprisningen av de i anden fattiga och sörjande, de två första, har sin bakgrund i just Jesaja 61:1-3, som jag antydde tidigare. Där står att evangelium förkunnas för de fattiga, evangelistaslai ptochois på grekiska i Septuaginta. Tyvärr framkommer det här inte riktigt i våra svenska översättningar. Men Jesus anknyter till just detta ord i Matteus 11:5 med detta uttryck. Vidare står det i Jesaja 61:2 att Herren ska trösta de sörjande. Gamla testamentet beskriver fattigdom som är både social och ekonomisk, till exempel andra Mosebok 22:25 och en andlig sådan, Saltaren 18:28 med fler ställen. Vidare, trösten är ett uttryck för Guds frälsning i ställen som Jesaja 41 och 66:13. Den tredje saligprisningen har sin bakgrund i Saltaren 37:11 där det står att de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Här i Matteus finns ett universellt perspektiv som inte längre handlar om det utlovade landet utan om den nyskapade jorden. Och här är väl värt att lägga märke till att det bibliska hoppet talar inte om att vi ska komma till himlen i meningen en andlig sfär, en andlig plats som är skild från det materiella och kroppsliga. Utan det bibliska hoppet beskrivet i Uppenbarelseboken 21 talar om hur himlen kommer ner till den nyskapade jorden. Hunger och törst används i Gamla testamentet som bilder för längtan efter frälsning. Amos 8:11, Jesaja 55:1. Men vad avses egentligen med rättfärdigheten som man hungrar och törstar efter? Handlar det om den personliga rättfärdigheten som tillräknas för Jesus skull? Som framförallt Paulus lyfter fram. Handlar det om rättfärdigt liv, den mänskliga dygden? Eller är det frågan om Guds frälsningsgåva? Personligen lutar jag åt det senare. Nämligen att det här handlar om en längtan efter att Gud ska ingripa och ge frälsning. Det handlar om hans rättfärdighet. Saligprisning 5, den om barmhärtigheten. Vi kan lägga märke till att i Gamla testamentet och även i evangelierna så är barmhärtighet först och främst en Guds egenskap. Andra Mosebok 34:6, Saltaren 103:8 med flera ställen. Men enligt Jesu liknelse i Matteus 18:21-35, den om den obarmhärtige tjänaren, förväntar sig Gud att vi handlar som honom i barmhärtighet och förlåtelse. Det gäller ju för övrigt också i femte bönen i Fader vår. Den sjätte saligprisningen bygger på Saltaren 24, särskilt verserna 3 och 4, men man bör nog ta med hela kontexten. Ett rent hjärta är ett odelat hjärta. Det rör sig om en person som älskar Herren av hela sitt hjärta, så som det formuleras i femte Mosebok 6:5. I sitt sammanhang i Saltaren 24 handlar det om en person som tillber den ende sanne guden. Det är en person som går till Sion med attityden som finns beskriven i psalm 121, 123, 130 bland annat. Bakgrunden till den sjunde saligprisningen finner vi i Saltaren 34:15 som beskriver de som söker friden. Inställningen är här att man bortser från lex talionis, öga för öga, tand för tand, en sak som Jesus utvecklar senare i bergspredikan. För att hitta paralleller till den åttonde får vi vända oss till Nya testamentet och första Petrusbrevet som tycks citera detta Jesusord i 3:14 och anspela på det i 2:20. Och så den sista och fjärde aspekten som väl är särskilt relevant på Alla helgons dag. Saligprisningarna låter framtiden kasta sitt ljus över tillvaron lärjungen lever i här och nu. Och det som målas upp, det vänder upp och ner på saker och ting på ett paradoxalt sätt. Allra tydligast blir det kanske i den sista och nionde saligprisningen. Jesus deklarerar inte bara de som blir förföljda för att de följer honom för saliga. Han säger till och med de ska jubla och vara glada nu. Nämligen av två skäl. Ett ligger i framtiden och ett så att säga ifrån dåtiden. Det i framtiden, det kommer att bli en stor lön i himlen. Och det andra från dåtiden, det är att man kan glädja sig över att stå i den berömda raden, eller ska vi säga i Hall of Fame, av profeter som Gamla testamentet berättar om.